Dagens vinnarprognos från Postkodlotteriet. Postnummer 65209, klart till halvklart och chans till vinst. 41101, avtagande dimma med vinstmöjlighet i sikte. Övriga 10 500 postnummer, soligt och möjlighet att vinna.
Oavsett när sommaren kommer till dig så kan du och dina grannar få dela på 48 miljoner i sommaryran. Ta chansen nu i maj på postkodlotteriet.se.
Åldersgräns 18 år. Kontakta stödlinjen om du eller någon anhörig spelar för mycket.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Hej och välkommen till podcasten Billgren Wood med mig Sofia Wood.
Och med mig Elsa Billgren.
Elsa, det här är vår trendspanningspodcast. Vi pratar om allt från inredning, design, konst, mat, mode, skönhet.
Yes.
Sånt som intresserar oss, skriver sig i våra sociala flöden. Sånt som får oss att liksom fundera och vilja gräva lite djupare i. Och ibland har vi lite mer personliga avsnitt. Och så här mitt i sommaren så brukar det ofta bli lite mer av den varan. Men vi försöker också att lyfta blicken och inte bara prata om oss själva utan kanske prata lite generellt om hur det är för en på sommaren. Och idag är det ett sånt avsnitt. Vi ska prata om sommarmåendet, om liksom råd för att hantera förhållande, vänner, bilden av alla andras somrar. Och liksom upp- och nedgångar för en själv.
Yes. Välkomna! Det där är så konstigt. Varför har vi blandat ihop tråkiga saker med roliga saker?
Ja,
alltså, jag är mästare på att välja bort tråkiga saker.
Ja, och jag tror att det har verkligen blivit så mycket svårare under liksom hela så här sociala medieboomen. För att det handlar så mycket om andra människor och väldigt lite om en själv egentligen.
Mm.
Hur är måendet då på Gotland?
Nej, men det är obehagligt bra. Då undrar jag, är jag inne i något skov? Jag lyssnade på en podd igår om en kvinna som var bipolär. Och jag bara, nej men det är ju jag. Fast nej, nej, jag är inte, det är inte det. Men jag kände ändå att jag är i ett sånt där rus av lycka och pepp just nu. Och då är det typiskt att hjärnan bara, ja men det är för att du är så dålig och dum och sjuk och knäpp. Och det, tänk, kom ihåg när det var dåligt. Och man bara, kan jag bara få vara här i 5 minuter och enjoy. Bara, nej, nej, då ska även det analyseras. Nej, men så att det är faktiskt otroligt bra. Det är liksom peak sommarmys. Jag har kommit till många insikter. Jag har kommit förbi många såna där försommarpucklar som är tuffa. Just så här, bara i huvudet. Det är ju verkligen inte synd om mig någonstans då. Eller det är ju det, för att det är så onödigt att må dåligt utan att egentligen ha någon anledning. Det är ju liksom, det unnar man ju ingen människa. Man vill ju att folk ska må som de förtjänar, som man brukar säga. Men just nu är det väldigt härligt och det är så där lagom av allt och vädret tuffar på. Vänner på besök, havet är varmt. Jag är brun och typ inte rygga tillbaka när jag går förbi en spegel. Det ska man inte underskatta.
Nej.
Att så här, tycka att man är lite snygg. Det är inte så dåligt alltså.
Det gör ganska mycket för ens mående faktiskt.
Jag tycker att det kan göra mer än vad man vill erkänna, skulle jag säga. För att jag försöker alltid tänka att så här, jag är i mitt huvud. Så här, allt mitt mående är i mitt huvud. Men jag tror typ inte det. Jag börjar bli mer och mer så här, det handlar jättemycket om kroppen. Typ. Vad man äter, hur man sover, träna, D-vitamin. Alltså det handlar jättemycket om det där. För att det typ gör att man får en paus från sitt huvud eller någonting. Antar jag. Skifta fokus.
Ja, men det är väl också så här super... Alltså det handlar väl om det här, typ serotoninnivåer och att liksom typ så här, någon tar på en. Eller, alltså, du vet, alla sådana saker påverkar ju jättemycket hur man faktiskt sen går runt och känner sig. Liksom. Och om man går runt och känner att man är obekväm med sig själv kontra om man känner sig liksom stark och snygg. Och, alltså så här, det är inte... bara ytligt det där. Jag tror att det är klart att det finns människor som lyckas liksom särkoppla sitt psyke helt och hållet från sitt utseende, men jag vet inte om det är en realistisk ambitionsnivå för de flesta att ha. Jag tror att det är ganska få människor som någonsin kommer komma till den punkten att man bara så här fullständigt helt opåverkad av hur man ser ut. Det är klart att man liksom mår bättre om man känner sig bra. Och sen så måste man väl kanske liksom ha en liksom rimlig ambitionsnivå på vad som krävs för att man ska känna sig snygg. Det kanske kan räcka med att man har så här, fått några fräknar eller liksom orkar springa den där extra kilometern eller vad fasken det nu kan vara liksom.
För mig handlar det ju mycket om att när jag känner mig snygg, då gör jag ju mycket mindre. Alltså jag lägger ju mycket mindre tid och kraft på mitt utseende. Mm. Jag har ju samma klänning varje dag, sminkar mig inte. Alltså jag struntar i allt för att jag känner att jag duger som jag är. Och det är ju timmar jag tjänar på det. Ja. Som kan läggas på att göra saker som gör att jag mår bättre.
Mm.
Och vilket blir en så här positiv spiral.
Mm.
För då åker jag och badar istället.
Gud,
och det, man blir, liksom, man är ju aldrig så snygg som i en solvarm bil med både AC på och fönstren nere med fötterna, liksom sandiga fötter uppe på en på ett, vad heter det?
Bräda, instrument.
Ja, och liksom swisha förbi så här, höbalar och kossor och det är musik eller P1 på eller någonting. Alltså det är ju en snygg stund.
Ja, då känner man sig härlig. Alltså du måste ju ha, antingen är du världens vigaste människa eller så har du din stol så extremt långt bak. Jag fattar inte hur du får upp benen där uppe på danske.
Men jag har ju exceptionellt korta ben. Så det är jag och Britney. Vi har ju så korta ben. Jag måste börja filma mig själv så där väldigt mycket ovanifrån som hon gör.
Just det, för att få en annan liksom
Nej, men jag har verkligen jättekorta ben. Du har ju exceptionellt långa ben.
Så det finns inte en chans att jag skulle få upp dem.
Nej, och du har ju långa fötter. Jag har små runda bollar till fötter. De liksom bara rullar upp på fönsterbrädan.
Vad roligt.
Hur är det på landet? Nu har ju du premiärat, eller hur?
Ja, det är helt fantastiskt. Ja,
berätta.
Nej, men
allt.
Jag är så glad. Jag har faktiskt insett... Jag funderade jättemycket på... Så här, för jag har ju en tendens till att så här, vilja göra saker hela tiden. Och jag vet att man ska liksom, ta det lugnt. Och att det är viktigt att man så här, återhämtar sig och sådär. Men jag har insett för mig... så är det så otroligt liksom avkopplande också att ha jättemycket att göra. Alltså utan att det är stressigt. Alltså, Andreas och jag har ett så här gemensam anteckning på telefonen som vi båda kan logga in på. Där vi liksom skriver upp allting som vi ska göra med huset. Och det är allt från att så här, hänga upp solcellslamporna ute i trädet till så här, ring, så här, köp proppar till proppskåpet. Alltså det är sådana saker liksom.
Mm.
Och jag är så jäkla glad när jag bara så här, du vet, går runt och har massa grejer att göra hela tiden. Det är ingen stress, men jag har verkligen, alltså jag tror inte jag mår så himla bra när man bara hänger runt och inte gör något. Det är liksom inte riktigt mitt psyke är inte 100% lycklig. Alltså så här, jag är typ mindre lycklig då än vad jag är när jag så här, kan gripa tag i saker. Och här är allting så skönt, för det är liksom inga jobbiga grejer att göra.
Nej, det
är
så här, Det var exakt det jag tänkte på. Det där är så konstigt. Varför har vi blandat ihop tråkiga saker med roliga saker?
Ja,
alltså, verkligen. Jag är mästare på att välja bort tråkiga saker.
Ja.
Och vill gärna ha 4 miljarder roliga saker att göra. Och roliga saker behöver ju inte vara så här, dricka vin,
nej,
äta godis eller så här, vara barn. Alltså, roliga saker kan ju vara sånt som känns bra i magen,
mm,
vad den är. För mig är roliga saker springa. Det är ju inte det för alla människor.
Nej, verkligen.
Och så här, eller byta, skriva upp på en lista till en livsdröm att man ska köpa proppar.
Mm.
Det handlar ju om hur man mår av sakerna.
Ja, verkligen. Och igår, så jag, det är så himla kul med det här huset. För jag känner att jag börjar så här upptäcka jättemånga nya saker med mig själv som jag tycker är roliga. Alltså saker som jag liksom inte har gjort tidigare, som jag nu inser att jag tycker är jättemysigt och jättekul. Mm. Som igår, en av de sakerna vi hade på listan igår var att vi skulle åka till Jula och köpa så här arbetsoveraller och några verktyg som vi saknade, som vi behöver. Och sådana här typ foppatofflor, för att det är så skönt och man går in och ut i huset hela tiden. Och alltså, det var typ det roligaste ärendet jag haft i hela mitt liv. Alltså jag älskade och jag tyckte det var så kul.
Och nej, men då bygger ju du ditt nya sommarjag, ja, utifrån och in. Och det handlar ju om att det är en vision.
Ja.
Man får inte glömma bort att det skrev jag faktiskt om på bloggen i morse.
Mm.
Så här, vikten av att få drömma, planera och fantisera. Även om man har de där sakerna som man kanske när man var yngre planerade och fantiserade över. Man måste alltid planera och fantisera om saker som är kul och förbereda för det och skriva listor och drömma. Och även om liksom resan dit inte blir som man tror och inte slutresultatet heller, så i alla fall planerandet det mysigaste som finns på hela jorden.
Mm.
Bygga upp en bild av vem man kommer. Jag tänker så mycket på hösten nu.
Mm.
Jag tänker liksom oförskämt mycket på mitt höstjag.
Mm.
Hur jag ska ta med mig det här jaget in till liksom stan och bara sprida, liksom missionera den här känslan ut till hela min närhet.
Mm.
Och också så här strössla den över lägenheten och bara bjuda på den till allt.
Mm.
Så jag kan njuta av det länge.
Mm.
För att man måste liksom, man måste ju drömma och planera och fantisera och förbereda och vara bejakande till det där. För liksom, vad annars ska man vara glad för?
Mm, verkligen. Jag tror för mig så ligger nog så här jättemycket av det som jag tycker är så härligt i det här. Det handlar jättemycket om helheten också. Och det ska man liksom, om vi hade bott här heltid, att det här var vårt liksom heltidshem, då hade jag kanske känt mer så här, liksom, bara, gud, nu måste vi verkligen få ordning på det här. Och det är ju liksom, den där murstocken behöver målas om. Och, du vet, alltså, så här, men det som jag känner är så skönt med det här huset, för det är ju liksom jättegammalt och ganska skruttigt på många ställen. Liksom. Även om det är så här gediget och fint och det kommer att bli jättefint sen. Men jag tror att det liksom är så himla mycket också balansen av så här staden och landet. Liksom, att så här, ha någonting inne i stan som känns som att det är så här, där alla kuddar är sköna och fluffiga. Och sängen inte är en så här furuskapelse från 80-talet. Alltså, du vet,
jag ska skicka saker, dig bilder från vår första sommar här i Gotlandshuset.
Ja.
Så att du inte glömmer hur det är. Då sov ju vi i kvarlämnade furusängar.
Ja.
90 sängar på gamla madrasser.
Det är det vi gör nu.
Och vi hade en separett, så liksom Pontus största arbete varje dag var liksom bära ut bajspåsar. och det var, nej men så det var första sommaren.
Ja.
100%. Det var liksom bajspåsar och furusängar.
Ja.
Nu ligger jag i en kontinentalsäng med linneöverdraget sänggavel och blickar ut över ett loppisfyndat mössbord och en solhatt och det är liksom linneöverkast. Så att det, och det är ju bara 4 somrar senare att man gör det där, men det är omöjligt att ha bilden av att det ska vara så direkt.
Mm, precis, man får liksom ta
det. Man måste sitta i båten.
Ja, verkligen, och vi har ju ganska mycket liksom renovering att göra i det här huset också, så att jag tror om 4 somrar, då kommer det säkert vara liksom mycket så här inredningsgrejer som är fina, men det kommer vara mycket liksom mer så här strukturella saker med huset som fortfarande kommer vara kvar. Alltså det här är ju liksom ett livsprojekt att ta hand om det här huset. Det är ju liksom från 1895, och det har ju liksom varit ett hus som det har levt i. Det är så roligt, trösklarna är, det finns så här liksom gångspår i trösklarna i köket. Mm. Det är liksom som ett dike där det har liksom gått sen 1895. Mm. Och det är så himla så här, det är jag är så kär i den här platsen, även fast att den är 100% operfekt på så många sätt liksom. Men jag känner mig verkligen väldigt väldigt lycklig just nu. Men det är lite det vi ska prata om i dagens avsnitt också, för att jag tänker att vi är ganska många som går runt och liksom känner att man så här, för det är så lätt att man så här värderar sin sommar hela tiden, och man, det är som att det är liksom så här, nu är det upp till bevis att ens förhållande ska vara bra. Man blir så liksom delaktig i andra människors, liksom ens bild av hur andra människors privatliv ser ut på sommaren. Och förhållanden och liksom hur många vänner man har att hänga med. Roliga liksom picknickar och middagar, och folk möts upp. Och det är som att det är liksom midsommarafton fast i så här 30 dagar på många sätt.
Mm.
Och det där är ju jättesvårt att navigera i, tycker jag. Mm. Man har ju verkligen liksom, nu sitter jag här och säger att jag känner mig jättelycklig, och det gör jag ju i den här stunden, men det är ju klart att man har liksom hela spektrat av alla känslor så här sommaren igenom. Och själv tycker jag verkligen att så här, det är jättesvårt att hitta den här liksom lagom vibben av att så här vara nöjd, även fast att det inte är liksom den peak-varianten av vad alla andra har hela tiden. Och jag tror att det har verkligen blivit så mycket svårare under liksom hela så här sociala medieboomen, för att det handlar så mycket om andra människor och väldigt lite om en själv egentligen.
Mm. Men det jag tror att nyckeln till en glad sommar är ju att lyckas inte jämföra sig.
Mm.
Och att lyckas liksom förstå att Instagram och bloggar och poddar och allt, alltså även du och jag och allt, det är andra människor. Alltså det har ingenting med en själv att göra. Man är i makt över sitt eget liv. Och man har på något sätt en skyldighet till sig själv och ens nära att försöka med all sin kraft att bry sig om det och ge det energi och ta energi från det. Och det där, det låter ju som klyschor, och det är det ju, men jag tror att vi behöver påminna oss om det ofta, och speciellt på sommaren när man har ganska mycket så här slö tid att ligga hängmattan och typ scrolla och titta vad alla andra gör, och så jämför man. Alltså att det blir väldigt så där lätt att jämföra sig och ja, tycka att man har det mindre bra än alla andra. Och just att så här, det, ja, så kanske man har, eller jag vet inte, det spelar ingen roll, för att det man har är ju det man har i den här stunden, och man är på något, man är skyldig sig själv att försöka göra det bästa av det så att man får en härlig sommar, för det är man värd. Det blir sånt självskadebeteende att slösa på sommaren för att jämföra sig och vara missnöjd med allting. Och jag tycker till och med att det kan, man kan dra det så långt att det kan hamna, alltså det kan beröra typ ens relation och typ ens, om man har barn. Så här, ja, barnen är jättestöriga. Ja, man kanske inte är superkär. Alltså du vet, alla de där känslorna som kommer upp och man får panik, för man bara, är det så här det ska vara? Eller det är liksom mycket. Ja, just nu är det här det vi har. Och det får vara underbart. Vi gör det urhärligt. För att, just för att så här, jag kan tycka att den här tiden måste få vara vila. Mm. Och då får det vara vila från superemotionell analys också.
Mm.
Och jag tror att det då till hösten kanske gör att de sakerna som man har tyckt varit problem, de kanske är bättre då. Eller så är de sämre. Och då kan man ju verkligen göra någonting. För då är man i sitt lite mer skyddade läge. Med vardagsrutiner och vänner att prata med mer. Liksom ordning och reda, eller man ska säga. Lite mer hud. Nu tycker jag att så här, unna sig själv att inte analysera. Mm. Utan bara följa med. Vara lite flummig. Liksom. Mm. Att det kanske kan gynna en.
Om man tänker på det, liksom, det är typ som en så här, liksom, typ som en forskare. Så här, en forskare som gör en studie kring någonting. De försöker ju inte liksom komma fram till liksom svaret på analysen samtidigt som de är i researchfasen. Nej. Och om man tänker på sitt så här, liksom, om man så här vill, känner att man behöver reflektera över ens förhållande eller ens vänskaper som man har runt omkring sig eller ens olika relationer. Ens relation till en själv också för den sakens skull. Liksom. Då kanske just den här tiden är till för så här insupandet bara. Just för att komma bort från det där liksom ältandet i huvudet. Så här, är alla andra lyckligare än mig? Är vi en, liksom, varför är vi en så stökig familj? Varför bråkar jag och min liksom, partner alltid? Eller vad den än är. Liksom? Att, precis som du säger, så här, att vi behöver den här vilan just nu. Och om man bara kan liksom, låta sommaren få bara liksom, existera och pågå på något sätt, så är det exakt så som du säger. Att så här, sen till hösten, då kan man börja komma till lite svar liksom, istället för att försöka komma till svaret samtidigt som man upplever liksom, stunden. Det blir så tokigt när allting är exakt samtidigt. En annan grej som jag vill rekommendera är att ta, jag vet att det är så här, man, jag tycker inte att man behöver ta liksom, så här, digital detox hela sommaren, stänga av telefonen. Jag vet att många gör det, men så här, personligen skulle jag tycka att det var ganska tråkigt också. Men att ta så här, digitala mikrodetoxer. Det kan vara så här typ en dag. Så här, onsdagar raderar Instagram-appen. Alltså det kan räcka med så här, små. Det behöver liksom inte vara jämnt och ständigt. Läser inga bloggar på tisdagar. Alltså du vet, sådana saker. Jag tror att det kan vara så jädra välbehövligt också. Att sluta liksom mata sig själv med intryck från alla andra. För att ens uppmärksamhet är också, alltså den är ju så flyktig på något sätt. Och är man uppe i alla andra så blir det som att man inte är i sitt egna alls. Liksom.
Jag som kanske mer är en sån som lägger ut, eller alltså jag är ju en sån som lägger ut mycket.
Ja.
För mig handlar det inte bara om att ta in utan också lägga ut, och det vet jag inte om alla är, men vissa som lyssnar är nog också så här, kan känna att de tappar stunden för att de lägger ut, att de vill liksom få ut det, och då är det ju ett jättebra sommarknep att så här, inte lägga ut någonting förrän på vägen hem. Att man så här, man får för jag kan känna så här, jag blir så glad av att det är en vacker stund eller härlig, då vill jag fånga det. Jag har dokumenterat hela mitt liv. Jag älskar att jag har gjort det. Vi har filmat Lynn nästan varje dag i 5 år. Alltså vi har så mycket material och det är underbart att se. Jag kan också så här bli vän med mig själv genom att titta på hur jag har varit. Och jag ser mig själv utifrån på ett annat sätt som hjälper mig. Så att jag vill liksom inte så här, lägg ner mobilen, gör inte. Jag kan känna att det är så här, ja men för mig ger det mycket. Men jag behöver inte lägga upp någonting när jag är i en härlig stund.
Nej,
den stunden kan få komma sen. Sen för att liksom uppleva den härliga stunden igen. Jag kan ju verkligen bli så här barnsligt glad av att lägga upp en bild som jag tycker blev fin. Så då kan jag bli glad igen.
Det är nog väldigt vettigt också, för att jag tror att grejen är, även när man lägger ut saker, är att den liksom nästan alltid också kommer respons på det. Och den responsen kräver uppmärksamhet. Så helt plötsligt så sitter man inte längre och tittar ut över klipporna, utan man svarar på, som i ditt och mitt fall då, och säkert många som lyssnar också, men så helt plötsligt sitter man och svarar på en massa frågor om så här, vart är det ni är? Var är den där väskan köpt ifrån? Då måste ni prova att åka hit bort om ni är där. Alltså, du vet, och så är det som att man, då är man inte där längre, utan då är man någon helt annanstans och har konversationer med andra människor. Och det behöver ju inte vara i sånt liksom stort format som du och jag har, utan det räcker ju faktiskt också i att det är så i mindre sammanhang också liksom.
Ett tips som jag har, för att jag brukar bli ganska stressad över saker. Alltså stress är min sämsta gren. Mitt liv försämras av att jag känner mig stressad ofta. Mm. Och det märker jag har blivit mycket värre efter att jag var sjuk. Mm. Nästan som att, så här, jag brukar säga det, ibland är det som att min hjärna är lite bränd. Mm. Att den inte riktigt klarar av fler saker på en gång och sånt där. För att då kastar den sig snabbt in i så här, det här är en farlig situation. Typ, nu kommer något farligt hända. Mm. Bara för att det är en lite mer pressad situation. Och på sommaren kan jag tycka, även om man har mycket tid, så kan man ju också vara stressad för att, ja, men man är ju, vi som har barn, man är med sig barn hela tiden, det finns kanske gäster, det är saker som ska fixas, det är liksom, man ska packa någon bil och åka någonstans, och det, alltså det kan vara mycket stressiga situationer. Och jag lovade verkligen mig själv i början på sommaren, eller jag lovade min terapeut, nu ska jag vara ärlig, jag lovade min terapeut att jag skulle ha en bra sommar, för att jag verkligen vill unna mig själv det. Och då var jag så här, okej, vad sätter käppar i de hjulen? Jo, men det är ju stressen, för det är då jag blir agiterad och orolig, och det kan liksom kicka igång panikångestattacker och allt möjligt. Så jag bara, jag måste råda bot på stressen. Så insåg jag så här, men vänta nu. Jag är både stressad, men jag älskar ju att ha mycket att göra. Mm. Så jag älskar ju många saker. Jag gillar ju folk, grejer. Alltså, jag gillar när det händer mycket. Bara, hur ska jag få ihop det här? Så bara, men gud, jag blir en ja-sägare. Mm. Jag ska säga ja till allt och följa med överallt. Alltså bara följa med. Vara helt öppen. Och vänjer mig av vid det här, så här snabba nejet för att jag är rädd för stress. Mm. Att jag liksom kliver förbi det till att bara bli en person som följer med. Och då menar inte jag följer med på varje utflykt, utan då menar jag följer med i stunderna. Alltså så här bejakar istället. Mm. Och det har jag insett, så här, jag är ju typ aldrig stressad längre.
Nej.
Och det är inte att jag gör ju ganska mycket saker, för att, men det gillar jag.
Mm.
Så att det funkar väldigt bra. Jag tror jag ska försöka ta med mig det även liksom i stan sen, i lite mer arbetssituation. Som nu, precis innan du och jag skulle börja podda, en dag för sent också. Mm. Så jag var ju på, liksom på upploppet på löprundan när min mobil piper och jag inser att jag har 3 minuter till ett Zoom-möte med en kund som jag har glömt bort. Jag bara gulp, och så bara, jag ska inte bli stressad. Så bara går jag, sätter mig till rätta, jag är ju helt röd i ansiktet, svettig. Och så liksom öppnar jag mötet och bara, hej, jag har precis varit och sprungit. De bara, gud vad härligt, du ser sommarfräsch. Alltså, det är bara en icebreaker. Ja. Det blev ett jättebra möte och inget är något konstigt. Och jag skickade ett sms till dig, kan vi skjuta på podden 20 minuter till? Du bara, inga problem. Det var den minst stressiga situation jag upplevt någonsin. Och det kunde verkligen blivit asdåligt.
Mm, precis. Vet du, en grej som jag tänker jättemycket på, som jag tycker underlättar också, för man är ju konstant i situationer som blir tokiga sådär på sommaren, för att man har lite tappat sitt schema, man har inte sina rutiner, man dubbelbokar sig. Alltså anledningen till att vi poddar en dag sent är ju för att du ringde mig 19.00 som avtalat igår och frågade om jag var redo att podda. Jag bara, jag sitter på Circle K. Jag har absolut inte kommit ihåg att vi ska podda nu. Och det var jag som ville att vi skulle podda på måndagen istället för söndagen. Så vi egentligen skulle också liksom. För att jag hade varit på Jula istället för att liksom åka hem och göra sätta upp poddmicken. Men en grej som jag tycker verkligen så här underlättar så himla mycket i sådana stunder som blir så här hela tiden, för det blir så för alla liksom, det är att se på sig själv med humor. Alltså så här, kunna försöka sätta ett humoristiskt narrativ kring saker som blir som de blir, som blir tokiga. Jag skrev ett inlägg på bloggen igår om vår så här perfekta första middag här i huset, som man kan läsa där, men som ju blev allt annat än perfekt, men som blev bra ändå. Men det blev ju bra ändå för att vi kunde skratta åt det på något sätt. Alltså även när liksom Selma spydde ner bilen, även när restaurangen var stängd, även när vi insåg att vi inte hade några kastruller till den här fantastiska middagen som vi skulle laga. Alltså alla sådana saker är ju potentiella tillfällen när man skulle kunna bara så här bryta ihop totalt och snea ur eller bli jättestressad och jättearg. Men att så här verkligen försöka se på kaoset med kanske inte bara en snäll blick utan en...
Om en sous vide är på väg till dig för att du hörde en kollega prata om det och du råkar ljuga om att du också hade en och att den var så himla bra att maten blev så otroligt god och innan du visste ordet av hade du bjudit hem kollegan på middag nästa helg för att du sålt in din lågtempererade stek så bra att du var tvungen att beställa en på nätet fort som attan och ja! Då finns det i alla fall flera smarta sätt att beställa hem din sous vide på, som till våra paketboxar placerade på en plats nära dig och tillgängliga dygnet runt. Hälsningar Postnord.
Ja.
Hallå, pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capriciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej, ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
Psst, känner du igen en riktigt smart deal när du hör den? 4 säckar plantjord för 100 kronor. Byggmax, var smart, handla billigt.
Humoristisk blick, för ibland räcker det liksom inte att bara försöka vara snäll mot sig själv, utan ibland måste man bara verkligen så här bara skratta åt sig själv på ett jättedråpligt sätt också.
Och vi har ju som, det är som brist på humor, och då menar jag riktig humor, inte så här memes som man bara matar, man bara nästa, alltså så här kort och bara som någon liten knarkig fix för hjärnan, så här, vilket ordvits är bäst, vilken meme är mest aktuell liksom, vem var först, alltså det handlar ju inte om humor, det är inte glädje och skratt och liksom känslan av lätthet så som skratt ska vara. Det är någonting vi knappt har känt på 1,5 år.
Mm.
För att man är livrädd för allt åt alla håll. Och vad man än säger så blir man rättad. Alltså, jag kan också känna att så här, ärlighet, alltså ärlighet, ens egentliga tankar, de är också helt utsuddade.
Mm.
Jag bara kände det i morse när jag skrev på bloggen. Jag bara, vad tycker vi egentligen om tanken på att resa?
Mm.
Det tycker jag är en mycket mer intressant diskussion.
Mm.
Liksom, vad kan hända? Kommer jorden explodera om vi säger vad vi egentligen tycker i ett samtal?
Mm.
Jag tror inte det. Jag tror att det är jättesunt och exakt vad vi behöver.
Precis. Jag tror att det där är så svårt också, för att någonstans så funkar det där egentligen bara om alla är med på det. Det är så väldigt svårt att vara liksom den som börjar först med sådana saker liksom. Det kräver ju verkligen att alla är med på det. Samtidigt så är det ju också min så här absoluta erfarenhet att när man gör de där sakerna som man egentligen känner att man vill säga eller vill göra, att det är då som folk som allra mest liksom sluper upp runt omkring en på något sätt. Det är då man får allra mest respons från folk runt om som bara, men gud, vad skönt att du säger det. Jag känner exakt likadant. Alltså den typen av, det är en väldigt så här, det är någonting som är så otroligt stärkande i det. Och även om det faktiskt också är läskigt att ta det steget, så tror jag att det är jätte liksom stor chans att man allt som oftast liksom fångas upp i det. För att kan man vara sån, eller kan man vara liksom se på det med lite humor eller distans, eller bara så här typ skita i det. Det är liksom enda sättet man kan hantera så här otacksamma ungar som är liksom inte alls tycker att det man har gjort, som man själv känner att man har gjort en jättestor ansträngning för, att liksom, det uppskattas inte överhuvudtaget. Alltså det kan ju vara en sån otrolig trigger för en, i alla fall för mig.
Mm. Och då, är det något speciellt du tänker på eller?
Nej, men det kan ju vara allt från så här, du vet, nu har vi tagit er till den här jätte, häromdagen så var vi ute på den här klippor och badade. Och det var liksom, alltså det var så fint, det var så varmt i havet, det var bara liksom helt magiskt. Men så här, du vet, Otis skär sig på någon liten sån här sjötulpan så att det rinner lite blod på benet, och sen så är benet blött och då ser det ut som att det är väldigt mycket blod fast att det inte alls är det. Det liksom blir så här katastrof. Han vill åka hem, inte bara åka hem till landet utan åka hem till lägenheten i stan.
Mm.
Alltså du vet så här, någon vill hellre spela Roblox och tjatar om att få Robux hela tiden. Alltså du vet så här, så ser det ju ut medan man själv bara...
Titta på horisonten, barn!
Exakt. Jag vill inte höra ett ord till om Roblox.
Slänger 3 iPhones i havet.
Exakt, bara, så. Där kommer alla må bra av.
Exakt, förutom min egen. För jag ska filma den här vyn och lägga upp nu på Instagram för att må bättre.
Exakt, väldigt roligt.
Vi har ju lovat att svara på några frågor, och för att det här inte ska bli liksom världens längsta inlägg så tycker jag att det är lika bra att vi sätter igång, eller hur?
Yes, absolut. Jag tar fram lite här.
Mm.
Åh, den här tycker jag är spännande. Den här har kommit in här på morgonen. Den låter så här. Hej, en liten fråga till podden kommer lastad. Hur lär man sig trivas i sin ensamhet när man flyttar hemifrån? Hur undviker man fallgropar och emotionella svackor när ingen finns i närhet som kan stötta och ge kärlek? Kram.
Jag har ett jättebra konkret tips.
Mm.
Det handlar om mat. Mina bästa stunder när jag var helt nyinflyttad, liksom utflyttad hemifrån 19 år, gick fortfarande gymnasiet. Det var så ovanligt. Man har haft alla sina syskon runt sig, mamma, pappa, hur mycket folk som helst, helt ensam i den där lilla lägenheten. Jag gick ner och köpte typ 1 kilo kantareller, stekte dem med typ 1 kilo smör, åt med gaffel framför någon serie, och gjorde även så med baguette med skagenröra. Jag åt saker så, och det blev en ceremoni som var så god för mig att det var, alltså det var så en njutig stund. Och det tror jag är en, liksom, ett knep, att ge sig själv så jädra god favoritmat i sitt eget hem när man vill.
En grej som jag kände jättemycket när jag flyttade hemifrån liksom, till första lägenheten som jag bodde i liksom, utanför hemmet. För ofta så är ju det där första boendet kanske så här ganska litet och trångt. Det är nog inte liksom, det kan vara ganska så här typ sämre standard än vad man hade i sitt flickrum i princip liksom. Men att faktiskt lämna hemmet också, att inte bli fast i den där lilla lägenheten, utan att så här gå ut och gå en lång promenad eller så här hitta var den så här, vilken är den bästa ICA:n i ens närhet? Vart kan man köpa en god kaffe? Alltså, vart ligger biblioteket? Besöka biblioteket. Alltså, du gör alla sådana saker. För att ofta så... Det är, liksom, det är så lätt att man så här, när man känner att man är i typ lite misär, och så gräver man ner sig ännu djupare i den. Man sitter liksom, typ knappt ens tänder alla lampor hemma, utan man bara sitter där och så här, vad har jag gjort? Det här känns jätte, jag känner mig jätteensam och allting är, alltså verkligen så här, att vara aktiv i den stunden, att göra saker, att inte bara så här, nu ska jag lära mig att bo själv hemma.
En En snabb fråga här från en läsare. Mm. En inredningstrend som vi är riktigt trötta på.
Mm. Okej, okay. Vad känner du?
Alltså jag tänker, jag är ganska trött på liksom lyxiga köpebuketter och för stylat fix.
Mm.
Så jag vet inte om det är en inredningstrend, men just det här stylade, fixade för kameran, det är liksom det första jag tänker på.
Mm. Jag tror att det är det jag känner också. Det som är otroligt tillrättalagt liksom. Vilket är intressant också, för att jag tror att vad ens bild av vad som är otroligt tillrättalagt, jag tror att den är så otroligt, det är så individuellt vad man upplever det där vara. För jag tror att det är jättemånga som tycker att ditt och mitt hem är jättetillrättalagda också.
Mm.
Men det där är ju verkligen så här nyanser av nyanser liksom som man personligen ser. Och det kanske är en del av det svaret också, att så här, vad jag upplever kontra vad någon annan upplever är liksom inte nödvändigtvis samma sak, och det finns inte ett rätt svar i det heller. Förstår jag menar?
Verkligen. Mm. En annan här som var ganska rolig.
Mm.
Vad gör ni som går under kategorin Svensson?
Mm, gud, typ allting med min, alltså jättemycket med barnen.
Ja.
Så här, liksom Svenne tacos, alltså liksom typ så här köpt salsa, gräddfil, nacho chips med smält ost. Det ska vara som färdigriven ost också.
Mm, mm, självklart.
Det, 100% Svensson vibb på det. Mina barn, det är mina barns bästa stund om de får det på en fredag.
Jag älskar ju räkost på macka. Det borde väl ändå klassas som classic Svensson. Alltså det är en tub räkost, alltså det håller max 2 dagar i vårt hem. Alltså max.
Vad roligt. Det visste inte jag. Plus du gillar Mello tub också.
Aha, jag älskar Mello.
Ja. Precis.
Och jag vill gärna betta liksom med pengar. Jag har väl berättat om prispåsen från Mello för några år sedan.
Nej.
Alltså, vi brukar ju kolla med kompisar. Som tur var har vi ett kompisgäng som också är ganska intresserade av Mello och också gillar att betta. Så då hade vi liksom så här att man... det här var finalen på svenska Mello då. Då fick alla ta med sig en hemlig present och lägga i en tygpåse som så här, vinnaren skulle få hela påsen.
Wow, gud vad roligt. Mm.
Och så la alla sina grejer. Och sen så glömde... Jag tror att det här var ju barn, liksom vevarna alla hade fått barn precis. Så det var liksom... Typ någon nattade någon gick utan att säga hej då. Alltså det var liksom ingen, det blev ingen leverans av påsen till vinnaren. Så nej. Då la de bara upp den i ett överskåp i köket. Som, du vet, en sån där jättehögt som man bara har, som man aldrig har någonting i. Och var så här, men vi tar den här på Eurovision istället. Och det är ju typ 4 månader senare eller vad det är. De bara, okay. Så vi sparar den till Eurovision. Och sen då på Eurovision så tog de ner den. Och då var det, jag visste inte att de hade sparat den. Så fick jag liksom ett sms från en kompis. Han bara, Elsa, har du bajsat i tygpåsen? Eller vad är det som har hänt här? Jag bara, va? Har ni sparat den? För min present var ju en mango.
Nej.
Alltså, den har så legat där i 4 månader och ruttnat ihop med alla de andra grejerna och bara blivit till en så här brun stinkande smet. Så när de tog fram påsen då som skulle bli kvällens pris och bara titta rakt ner, så bara, vad i hela friden? Ja, så det är ju då ett tips att liksom inte ge en mango. Mm.
Här är en lite längre som har kommit på vår Instagram-konto. Så här. Hej, en fråga till podden. Hur tänker / resonerar ni när det gäller köp av dyra kläder? Tänk typ 8-10 000 per plagg, eller skor, väskor eller dyr hudvård etc. Tvekar ni ibland om att skriva om det av rädsla för att bli skammade? Kan ni förstå om det upprör, provocerar? Att det känns som att ni visar, citat, bara lite lyx för influencers eller de med pengar. Älskar att följa er och frågar av nyfikenhet och ibland reagerar på prislappen. på en del av det som ni gör samarbeten med, köper och visar. Hade varit intressant att höra era tankar kring det. Sen länkar samarbetar ni med mycket med lägre prislapp också, vilket är jättebra. Hoppas min fråga inte sårar er utan unnar er alla fina saker, hjärta. Och är bara nyfiken. Önskar er en riktigt fin sommar.
Gud vad spännande tycker jag.
Mm, verkligen. Jag tycker att det är dubbelt det där. Jag försöker att vara liksom medveten om att vissa av de saker och ting som man liksom konsumerar ligger i ett prisband som jag själv inte hade haft råd med för några år sedan heller, för den sakens skull. Eller liksom, jag vet inte, men du vet så här, för 15 år sedan, jag är liksom 36, fyller 37 nu och har en helt annan typ av ekonomi än vad jag hade när jag var 25. Och det är så här, för mig så försöker jag liksom förstå att många av dem som kanske följer och inspireras av mig är ju snarare liksom i den, ja, de är 25 nu, inte liksom 37 eller 36. Och där får man väl bara hitta en liksom en balans. Och samtidigt tycker jag också att det är så här, en visst absolut att man försöker ha en medvetenhet, men den medvetenheten känner jag också är så här, att det är viktigt att jag heller inte försöker liksom dölja saker som jag har eller inte har. Det är bättre att visa och vara liksom förstående inför att det här är någonting som kanske är liksom reserverat för en mindre grupp eller människor i en annan liksom position än vad många andra är i. Och för mig tror jag tror inte att jag kanske tänker nödvändigtvis att det är så här specifikt för influencers, för jag lever ju typ nu som jag gjorde när jag hade mitt jobb innan jag blev influencer också. Så för mig tror jag inte att jag liksom länkar det så mycket till det. Men jag vill liksom inte, jag tycker att det är fulare att så här försöka låtsas som att det inte är någonting. Att det är bättre att visa och vara medveten än att försöka liksom smussla med det på något sätt.
Jag kommer ju från en bakgrund där man så här inte har köpt en enda grej som kostar mer än 20 spänn. Alltså i min uppväxt så det fanns ju inga inköp av någonting dyrt någonsin. Så nej, för mig att kliva över den gränsen liksom en gång, och att det är så här, för, en fin klänning som är dyr, det var ju väldigt så här, stor grej att göra första gången. En, så här, ett plagg för så här, 10 000 kronor, det är liksom helt sinnessjukt. Och när det då så här, var, när det var gjort och klänningen var hemma och den hängde på väggen och det var liksom som ett konstverk och ha den på sig och bara känna att jag typ blir en annan person. Alltså det var en otrolig känsla. Det var någonting magiskt i de där, i känslan av liksom couture. Det var som att Paris landade i mitt hem. Det var något sagolikt, något filmiskt, något annorlunda. Och att den då, att jag kunde ha det i mitt liv, det blev liksom en kick. Och jag har ju snöat in och jag har liksom försökt återskapa det där. Och jag tror att så här, köpa ofta dyra saker, det gör ju att det där försvinner och normaliseras. Och så har man bara höjt sin prisnivå, liksom, vad som är basic. Men jag försöker se skillnad på så här, mina Bansen-klänningar till exempel. Jag har ju 4 stycken nu, så det är ju en liksom, det är ju mycket pengar
som jag lagt.
Det är en liten samling. Men för mig är ju de så här, 4 konstverk som jag älskar. Och jag döljer ju aldrig dem. Alltså jag är ju väldigt liksom, jag älskar ju dem och har ju dem jätteofta. Lite som hela tiden. Men jag känner också så här, det är inte någonting som jag tipsar om. Eller så här, det har ingenting med mitt influenserskap att göra på det sättet. Att det här är liksom något jag vill förmedla med det. Utan det är vad, att jag har valt att lägga de pengarna för att jag har dem. Att jag kan det då, lägga det på en sån. Och Sen resonerar jag jättemycket med mig själv. För att ångesten av att köpa en sån och sen inte känna den där glädjen, det är liksom, den rädslan finns ju där. Så det är därför jag, jag vill inte chansa att köpa något jättedyrt som jag inte skulle tycka var helt fantastiskt. Liksom. Så jag är ganska försiktig med det. Sen jämför jag mig med typ, det finns ju hur mycket, om man ska prata om influencers som har så här, de har 20 väskor och det är så mycket, det är skor och det är väskor och det är jackor och det är, och jag är så här, jag ser ju inte hur jag är ens besläktad med det där. Men ur någon annans ögon så är jag säkert det. Men det där är så, alltså, så jag tror att det är ganska komplicerat hur man ser på det. Alltså, för jag tror att man bara man jämför sig och det finns ju åt olika håll hela tiden.
Jag tror verkligen, jag håller verkligen med dig. Det där tycker jag är en så generellt svår grej i liksom, så här, alltså när man pratar om så här, gruppen influencers. För mig är det liksom, absolut inte en homogen grupp. Jag ser liksom, jättemånga olika typer och känner inte att jag själv ens är i samma värld som vad många andra är i. För precis som du säger är det så här, alltså det är ju inte, liksom, det hänger inte en Chanel-väska här. Det finns inga liksom så här Manolo Blahnik skor eller jätte. Sen kanske liksom, det finns inte den uppsjön av lyx i mitt liv. Sen så finns det definitivt vissa saker som är lyxiga. Men det är liksom som, alltså strecket är så fruktansvärt långt i vad det finns för olika typer av varianter. Och där tror jag att, för mig är det väl där som jag tycker blir så här krångligt när man pratar om alla som en grupp. Att jag har aldrig lagt upp ett reklamsamarbete som jag inte har annonsmärkt. Och därför så blir det så svårt när folk så här skriver, pratar om influencers som att man alltid så här försöker lura folk och sälja på grejer. Så här, när man bara, men jag har aldrig gjort det. Och sen finns det kanske, jag vet inte, för jag följer inte så mycket influencers heller. Och det kanske finns folk som gör det jättemycket. Men det är så otroligt så här svårt att hamna under samma paraply när liksom, det inte är en grupp som är lik varandra, utan det är en enorm liksom, yrkesgrupp eller vad man ska kalla det. Jag tror att därför som jag så himla länge inte ens liksom, typ erkände att jag ens var influencer. Ska vi ta nästa fråga?
Ja, vi tar den sista.
Ska vi se här. Ja, den här är lite rolig. Halloj! Älskar er podd och har följt den sedan start. Har följt Elsas blogg sedan jag var 13 och alltid älskat allt. Vad gulligt. Ni får mig att känna mig trygg och lugn inför livet då jag bara är 21 och har haft mycket noja över att bli vuxen. Min frågor till er är, vad drömde ni om att göra som vuxna när ni var tonåringar? Och har de drömmarna uppfyllts? Tycker ni att man ska vara öppen för alla möjligheter tidigt i livet eller försöka bygga en säker grund tidigt så man har en säker framtid som utbildning och så vidare? Lite flummiga frågor kanske, men det är något jag vill att höra era tankar om länge då jag känner igen mig själv i era tankar och känslor. Njut av sommarledigheten. Lycka till med podden. Fint!
Ja, gud vad fint. Åh, vad jag på något sätt avundas den där åldern och tiden när man... Så här, fast jag också inte avundas. Alltså det här med framtiden. Jag minns att jag var ganska olycklig i den åldern just för att jag hade de där tankarna. Så här, vad ska jag bli när jag blir stor? Paniken. Och i det så tror jag att jag inte såg mina egna styrkor. Så här, vad jag var kapabel till och vad jag var bra på. Utan försökte bara anpassa mig till något som jag trodde var en vettig bas för att kunna ha ett bra liv. Och det tror jag att så här, det, när jag var i den där åldern så hade jag ju drömmar om kanske luddigt att jag ville jobba inom teater eller film, eller jag ville jobba med skapa berättelser och försökte ju så här skådespela, men jag var liksom inte tillräckligt bra på det. Och sen så var jag ju ganska öppen och ja, men började blogga tidigt och så här, hängde med på det och insåg att så här, min styrka kanske ligger i att jag är en historieberättare, fast inte på det sättet som jag tror, utan att så här, man kan skapa världar och sammanhang och följa med och våga liksom förändra sig med tiden och sådana saker. Att just så här, att vara följsam och mjuk är också en styrka.
Mm, så är det verkligen.
Ja, och jag kan fortfarande vara så här, men gud, jag har knappt gått 2 dagar på universitet. Alltså så här, vad ska det bli av mig när jag är 50? Men jag kan också känna att så här, jag skyller mig själv att lita på att det finns styrkor hos mig och kunskaper och saker som jag är bra på, som jag kan bidra med i olika situationer. Mm. Och att så här, man hamnar i de situationerna för att man söker sig dit.
Mm. Precis. Jag kan känna att jag ska inte säga ångra, men jag kan önska att jag hade njutit lite mer av den där tiden och inte velat så här skynda på in i liksom något slags vuxenliv så snabbt. För att det som jag känner nu när jag är i vuxenlivet är att nu är det här så himla lång tid som det kommer vara så här. Mm. Alltså den här fasen är en enormt lång fas om liksom... Ja, inshallah. Alltså att man liksom...
Bara, tills vi skiljer oss och sen står på Rish och hänger och gör om allting igen. Är det det du menar?
Exakt. Nej, jag tänkte mer snarare så här, tills jag ramlar ner för liksom stegen när jag ska byta takpannor och dör istället. Nej, men jag tänker snarare så här att det där är en så himla kort... Det är så få år i livet som är de där liksom... tidiga 20 åren när man har lämnat liksom kanske så här verkligen tonåren men är ung vuxen. Det är så kort tid som man är i den fasen och den är jättejobbig för det är ju ganska liksom ångestfyllt, men gud vad spännande det är också. Och att just så här ha livet som ett så här oskrivet blad. Det är massor med saker som kommer hända i mitt liv som jag inte vet om idag, men såklart. Men mycket är ju liksom satt. Och jag var ganska driven under de där åren, tror jag. Och så här, såg till att få det jag ville ha snabbt. Och på ett sätt kan jag känna att om jag liksom hade tagit det lite mer chill, då kanske jag hade fått uppleva fler saker. Jag kan liksom önska att jag hade rest mycket mer då än vad jag gjorde. För att, eftersom jag började jobba och jobbade på kontor och fick ett så här riktigt jobb och hade viktiga... Alltså du vet, så här, jag hade mitt, liksom, som då var mitt drömjobb, det hade jag ganska tidigt i livet. Och sådana mål som jag hade... Liksom hade jag uppfyllt redan liksom, precis när jag knappt hade fyllt 30. Liksom. Och många av de sakerna kan jag känna så här, gud, det hade jag kunnat vänta med tills jag var 40 istället. Mm. Alltså, du vet, så här, saker och ting hade kunnat få ta mycket längre tid än vad det gjorde. Mm. Men sen kanske inte det helt och hållet ligger i min natur heller att... I och med att jag gillar att göra saker och gillar att uträtta grejer, så det kanske inte... Men det är ju mer och mer så här när man liksom reflekterar över det. Mm. Jag ville jobba med marknadsföring och då gjorde jag det när jag var liksom 20. Alltså du vet så här, då bara liksom saker och ting hände för att jag var liksom driven i det och vågade försöka saker och ting snabbt och tidigt, kanske till och med också innan jag egentligen var redo för det, men liksom löste det under tiden som jag gjorde det. Och det kanske är år som jag borde ha så här, jag vet inte, hängt i gå en månad eller vad som helst liksom. För nu kommer ju det med väldigt stor sannolikhet inte ske, i alla fall innan jag är liksom 50 plus. Men då kanske det blir roligt att göra det då också, jag vet
verkligen
inte. Men jag önskar att man liksom, när man är i den tiden i livet som du som skriver här liksom DM:et är, hade liksom tänkt att så här bara vara i stunden och så här känna pirret av att inte ha allting uppstyrt än. Det är jättespännande. Och gud vad liksom så här mycket roliga saker du har framför dig också liksom. Det är ju underbart. Jag pratar ofta om det, att min så här största ångest är att jag inte känner att jag är ung och lovande längre. Och du kan verkligen vara det, så njut av den stunden istället. Herregud, det är typ drömliv.
En grej som jag är väldigt tacksam över att jag la mycket energi och tid på i den åldern, som jag verkligen kan njuta och skörda av idag, det är vänskaper. Jag var väldigt nära mina vänner i den åldern och gjorde jättemycket. Vi sågs liksom varje söndag, pratade igenom helgen, vi ringde varandra varje dag. Jag investerade jättemycket i mina vänner, i mina liksom early 20s, eller man ska säga. Och vi är så tajta idag, fastän vi alla har familjer och jobb och professionella på olika sätt och allt vad det är, så är vi väljer varandra först ändå på något sätt. Alltså så här, det är supertryggt, tajt och roligt. Även om vi är otroligt olika. Och jag kan känna att så här, vi blir mer och mer olika för varje år. Men det spelar ingen roll. Fint. För grundkärleken är så himla stark och trygg. Och de vet att jag älskar dem. Och jag vet att de älskar mig. Och då kan allt annat i livet vara stökigt och svårt. Och liksom upp och ner. Men de här vännerna som jag verkligen... Vi gav varandra allt i den åldern. Just för att livet var så läskigt och nytt. Att man behövde ha liksom sitt crew nära sig för att känna sig trygg. Och det tror jag, alltså skulle jag vara 21 igen, då skulle jag göra exakt samma sak. Att liksom lägga så mycket tid och kärlek på mina vänskaper. Just för att jag vet idag hur härligt det är att ha när man är 35. Ja, men vi rundar väl av där för den här veckan. Så får vi väl hoppas att vi utkommer med podden på rätt tid nästa vecka. Eller vem vet?
Det beror på om jag är på Jula istället.
Verkligen. Nej, men det är allt är lugnt. Vi är öppna. Vi
löser. Fantastiskt.
Men vi lägger väl upp lite njutiga sommarbilder på Billingwood podcast. Tycker jag. Så hörs vi om en vecka igen. Så får ni en underbar sommar tills dess.
Ha det så fint. Hej då.
Okej, hej då.
Hej.
Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Få bra vibrationer med Vimla. Mobiloperatören med Sveriges nöjdaste kunder enligt SKI.
Välkommen till Unionen.
Jo, jag undrar hur många semesterdagar jag har som projektanställd. Och vad gör jag om jag inte får något semestertillägg? Påverkar det inkomstförsäkringen? För jag har blivit varslad, till skillnad från min kollega som ofta kör härskarteknik på möten och dessutom har högre lön trots samma tjänst. Vad gör jag nu?
Okej, vi tar det från början.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
Just nu till alla hemmafixare som gillar julast låga priser. En slangvinda från Gardena på 20 meter för vattentäta 499 kronor. Inget kan stoppa dig nu.